här är ett avsnitt från Podme. För att få tillgång till Podmes alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podme Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmes app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Välkomna tillbaka till Sanningen måste fram.
Du låter lite allvarsamt hes idag.
Ja, men jag tänkte just fråga det. Låter jag hes? För jag kände mig hes.
Ja, du låter lite hes. Har du varit ute på galej?
Ja, men jag är för gammal för det här jag kommit på. Jag beklagade mig till dig igår.
Ja, du var ute och var huligan och tog en dagsfylla.
Ja, det var LHC-match. Aha. Lördagsmatch. Så jag drog igång redan runt 13:30-tiden.
Usch, det är tidigt.
En Red Bull vodka.
Oj.
Och sen hade ju Jonna bara, men nu får du ju unna dig lite. Så du tar en shot för varje mål.
Oh, jävlar.
Och vi ledde ju med LHC då med 3-0 i början utav andra. Så då hade jag på den korta dragit, utan att äta också, en Red Bull vodka ganska stark då. Tre jägershot.
Oj.
Sexer, för de var ju väldigt generösa på LHC bara, måste jag säga. Det var ju liksom inte att det fanns liksom, du kunde stoppa ner en nagel innan vätskan började som de brukar göra för att spara in pengar. Utan det var ju en sån här, du vet, en droppe till och där det runnit över typ.
Det florerar ju videos på dig på internet där du uppviglar klacken.
Ja, jag kan spela upp den här.
Ja. Minns du någonting om detta, eller är detta någonting som du har fått återberättat för dig?
Nej, men jag minns ju det, men jag kanske inte hade gjort det i nyktert tillstånd.
Ja, här kommer ett klipp om hur det lät. Är det ändå lite mäktigt?
Ja, men det var det ju. För att alla liksom drog ju full gas. Ja. Så det var ju kul.
Vet ni vad? Skiter in. Nu drar vi igång podden.
Nu drar vi igång.
När var matchen slut då?
Kvart över fem ish kanske.
Och det är då du börjar ångra dig.
Ja, hemresan var ju inte kul. Trots att vi vann efter förlängning.
Uh-huh.
Och sen när jag kommer hem så säger jag det till Jonna. Jag mår skitdåligt. Så jag satte mig på stolen bredvid där jag kan se att min son som var utklädd till Chucky idag har lämnat orangea fläckar, om du kollar.
Ja, det är orangea fläckar lite här var i huset.
Och jag blev kvar där i 2 timmar. Och sen tänkte jag att ja, men jag gör lite mat så kanske jag mår lite bättre och får i mig lite energi. Så jag kokade på lite pasta och köpte bullar. Och sen kände jag när jag började äta bara, fy fan vad bra jag mår nu. Så då fortsatte jag äta. Och det var inte så bra. För då åt jag för mycket istället, du vet, när du passerar den där gränsen och har fått i dig energi. Till du hamnar i någon slags matkoma-ish bakspykänsla. Så fick jag ju gå in på toaletten och då blev jag kvar där någon timme.
Kräktes du?
Nej, jag fick inte riktigt upp det. Jag försökte, som bolaget säger, stoppa fingrarna i halsen.
Men då satt du bara kvar på toan där istället för att bara gå och lägga dig i soffan?
Ja, och kallsvettades.
Då mår man ganska dåligt ändå.
Ja, jag kände ändå att jag behövde vara kvar där. Och sen drog jag på en fis och det skulle jag inte ha gjort. Jag sket ju ner mig.
Nej.
Jo.
Sluta.
Jo, jag gjorde det.
På riktigt?
Ja, men alltså, jag kan säga så här, jag hade inte känt av några som helst tendenser till att det var
fast.
Ja, alltså i min värld, jag lägger av en bra skit. Det går bra 99 av 100 gånger.
Ja.
Jag hade ju liksom inte fått några indikationer att det liksom så här brup i magen och kunde vara löst. Utan jag blev lika chockad som du blir nu.
Ja, jag blir ju chockad eftersom du ändå... Det stämmer ju inte riktigt att det är 99 gånger av 100. För genom åren som vi lär känna varandra så har du ju ändå bajsat ner dig fler gånger än vad jag har gjort.
Jo, men Jonas, jag pruttar nog alltså 50-70 gånger om dagen.
Ja, men
jag har ju kommit
du ändå på... pruttar du med sån kraft så att liksom avföringen liksom följer med?
Nej, det var helt löst. Det var helt löst. Det var fucking jävla diarré som skvätte.
Ja, okej, okay. Så när...
Men vet du vad jag har kommit på?
Nej. Ja, att du har en ohälsosam
nej,
connection med ditt anal.
Ja, det också. Men jag är fucking laktosintolerant. Jag har börjat lägga ihop ett och ett.
Jaha, okej.
Okay. Jag tål inte grädde, mjölk, ost. För jag har börjat forska i det här de senaste veckorna.
Det här nya som har kommit upp, laktosintolerans.
Nej, men jag börjar forska. Och då har jag ätit saker utan laktos. Mm. Ingenting.
Då har du inte bajsat på dig?
Nej.
Nej.
Nej, men jag bajsar inte på mig varje gång, Jonas. Det är ibland.
Okej. Okay.
Nej, och sen har jag tagit en köttfärssås med ganska mycket grädde i och glas mjölk.
Och då bajsar du på det?
Nej, jag bajsar inte alltid på mig, men det pruttar sig vilt.
Okay.
Det pruttas och pruttas och pruttas och jag får ont i magen och det är gasigt liksom.
Ja, det låter ju väldigt laktosintolerantigt.
Ja, jag tror att jag är där. Jag är en liten laktis liksom.
Men vad har det att göra med att du bajsar på dig när du var lite full?
Ja, för att jag drack ett glas mjölk.
Det är också konstigt att göra när man är vuxen.
Varför då?
Vem dricker mjölk ja, när man är 40?
Ja, för att jag kanske inte har lika bra skelett som du. Jag kanske inte har det.
Okay.
Du är ju ändå ganska vältränad. Du är med i hemvärnet.
Ja,
den enda motion jag får det är att stå och klappa i LOC-klacken.
Ja, och sen bajsa på det på
du vet, jag klarar inte ens. De har ju en så här...
Var du anfall när du skrek där?
Ja, men alltså, vi har ju en del i ramsan när man liksom... och så hoppar man lite.
Ja, det går inte.
Jo, fyra hopp kanske.
Ja, sen börjar du göra ont i ljumsken.
Ja, men sen när du ska hoppas i 5 minuter.
Uh-huh.
Det är inte, jag får inte ont i musklerna, så gammal är ju inte. Men det är ju konditionen uh-huh. som är noll liksom.
Uh-huh.
Jag kan ju inte både hoppa och
sjunga.
Nej.
Du får välja.
Ja, för jag måste ju klara att andas samtidigt.
Antingen står du still och sjunger eller så hoppar du och är tyst.
Ja, kommer inte du ihåg? Vi spelade in familjen Lundell.
Uh-huh.
Och då hade jag ju en så här kort liksom intervention med mig själv att jag skulle ju börja springa.
Ja.
Och kommer du ihåg hur jag mådde?
Ja, jag kommer också ihåg att när jag sa så här att det finns folk som springer en mil så tittade du och Jonna på mig och sa så här: nej, det är helt omöjligt att springa en mil.
Ja, men jag vet ju, jag har ju själv gjort det, kommer jag ju på sen.
Ja, men jag bara, va? Jag bara, det är klart att det inte är omöjligt att springa en mil. Det finns folk som springer liksom milen ganska lätt. Och ni bara säger nej, det är helt omöjligt. Det är helt omöjligt.
Jag har ju sprungit milen på 38 minuter.
Det är jävligt bra.
Ja, men då var jag 14 och var kvick i rören när jag spelade fotboll.
Ja.
Och det är faktiskt sant.
Ja, jag tror det.
Det hette skoljoggen i Ödeshög. Sen vet jag inte om det var exakt. De sa att det var en mil. Det kan vara 9,1-9,2.
Ja, men ändå.
Ja, och då finns det till och med, kanske till och med kvar på hemsidan. Jag tror att jag är en av de snabbare... genom Lysenskolan.
Tänk att det bara gick neråt efter det.
Synd. Ja.
Och trots den smått komiska inledningen så ska vi prata allvar idag.
Ja.
Det är Jockes sospapper del 9.
Ja, vi kom ju in där, för det var ju Lysenskolan och det var ju under den här...
Under din snabba tid i livet.
Ja, det var min sista snabba tid i livet.
För vi är, när vi avslutade Jockes sospapper del 8 var vi i september 1999.
Ja.
Så vilket datum hamnar vi på nu när du går in? Du sa också att socialen har bytt system så du har en ny mall framför det här med sospapper nu.
Ja, nu är vi 99 11 30.
Tror du att de bytte system för att de var oroliga inför 0000 när det gick över från 99 till 00-talet?
Ja, jag vet ju, i förra podden så var ju du inne på det. Vi började prata att vi närmar oss 00-talet.
Exakt, och nu ville Ödeshögs kommun byta datasystem för att inte bli nollade.
Nej, det är Vadstena. Det är till och med hela Birgitta på bilden där, ser du på loggan. Vet du?
Ja, den är fin.
Det gillar du.
Ja, det gillar jag. Okej, var är vi någonstans då, tidsmässigt?
Vi är den 30 november 1999.
Ja.
Och det är egentligen bara en, man kan väl säga en recap, ungefär apelsin-tv, det är ju du bekant med.
Ja.
I USA, du vet, när man går till paus.
Mm.
Och sen när man kommer tillbaka, då måste man ju visa.
Ja, men jag tycker att alltså, nu när man tittar på, såg så sent som igår, Mauris nya program, vad hände sen?
Det är lite apelsin-tv ibland.
Nej, men där är det också exakt så. Recap. Bara för att de tänker att folk tittar på reklam-tv. Men det gör man ju inte när man tittar på TV4 Play eller C-more.
Nej.
Och då blir det så, då blir alltid lite irriterad. För de där 30 sekunderna som läggs på den här recapet har jag ju redan sett.
Ja, och PH är ju ännu värre.
Ja.
Då ska du ta spänningsmomentet en gång till.
Ja, alldeles för länge. Okej, men det var ändå en vecka sen. Så det gör nog ingenting med en liten recap.
Det här är ingen liten recap.
Okej, vad är recap på hela ditt leverne menar du?
Joakim är placerad i familjehemmet Margot och Roine Pettersson.
Ja, det är en lång recap. Vi ska börja med det.
Det vet vi ju.
Ja, det vet vi.
Åby Fyrbondegård, han till, ganska specifikt där. Mm. Sedan 94-02-18.
Fan, det är länge också, det är 5 år sedan nu.
Han placerades då akut. Efter utredningen beslutade socialnämnden 1994-06-16 om placering med SOL. Alltså en frivillig placering där min mamma fortfarande har vårdnaden. Det blev väldigt snabbt till nutid, för jag beviljat stöd i form av assistentresurs tiden 99 september då.
Mm-hmm. Okej, okay, för det, du hade ju en resurs i skolan, är det den vi pratar om?
Det är den vi pratar om.
Han som du sprang ifrån hela tiden.
Yes. Mm. Så det var en liten recap, den där noten.
Ja.
Och det är väldigt mycket så här skolanteckningar nu.
Ja, du är ju ändå i en väldigt liksom viktig fas rent skolmässigt ju.
Nej, ja precis. Assistentresursen för höstterminen har inte fungerat bra för Joakim.
Nej.
Men det är tydligen inte på grund av mig, för assistenten har varit borta mycket. Dels av personliga skäl. Så skolan har löst situationen för Joakim på andra sätt. Men bedömningen kvarstår att Joakim behöver eget stöd även framöver. Så de har satt ut en ny annons.
Men minns du det här? Att den här, för du gillade ju, du sa ju i förra avsnittet att du tyckte han var snäll, även om du prankade honom lite då och då.
Ja, jag minns att han var borta väldigt mycket.
Mm.
Och jag fann att det var... Jag fann att han hade en son som också hade problem.
Mm-hmm. Okej. Okay.
Jag vet inte om han var sjuk eller någonting. Inte problem som jag i skolan, att jag bara misskötte mig, utan jag tror att han fick vara ganska mycket på hemmaplan.
Ja.
Så nu har de satt ut en ny annons.
Ja.
Jävelunge. Vi söker någon som kan ta hand.
Här kommer annonsen.
Mordbrännare och snattare och misshandlare söker personlig assistent på deltid. Omfattning 50%.
Viktiga egenskaper. Hård som fan. Känslokall.
Vid samtal med Margot i början av december så anser hon ändå att läget var okej. Min mamma hade ändå varit och hälsat på mig den sista november.
Mm-hmm. Okej, okay. Det står ingenting om vad som hände i mötet?
Nej, och Margot då berättade att hon hade tagit upp med min mamma att jag ser och hör mer än vad hon tror.
Mm.
Jag vet ju inte, det är det enda som står.
Jag undrar vad hon menar med det. För jag menar, det vet ju alla.
Ja, men det är väl en peak så här. Nu är Joakim så pass gammal. Dyker inte du upp och ringer på 3 månader så kommer det ge effekter i hans humör och hur han beter sig.
Mm. Vilket hon i och för sig skiter i.
Ja, men jag tycker ändå cred till Margot att hon ändå gav det ett försök.
Ja, verkligen.
Det visar ju ändå att hon bryr sig om mig.
Mm.
Och på julafton så kommer jag bara vara hemma på förmiddagen. Alltså det är ju hemskt hur den här julen har...
Bara på förmiddag innan ens Kalle börjar?
Ja.
Nej.
Vi är ju bara 5 år in på familjehemsplaceringen.
Bara menar du?
Ja, men alltså räknar man jular...
5 jular.
Ja, då blir det ju inte så mycket. Nej, men 5 år är ju mycket, men 5 jular är ju inte mycket.
Nej.
Och vi börjar ju att... Från början skulle det ju vara hela julen.
Mm.
Andra julen började ju med att jag blev hemkörd för att...
Du var stökig.
Nej, det var inte den. Utan då påstår ju min mamma att jag hade kräks och var magsjuk fast jag inte ens var där för att få köra hem mig.
Mm.
Och så har morfar fått liksom lassa av mig.
Mm.
Tredje hade jag varit stökig.
Mm.
Fjärde så var det en hel juldag och sen åkte jag tillbaka på kvällen.
Just det.
Nu har ju vi liksom minimerat det här till en förmiddag. Alltså är det inte sjukt om du har en frivillig placering att ens egen mamma då tar hem en bara en förmiddag?
Men minns du
det här? Inte ens ja, det här kommer jag ihåg jätteväl. Och jag vet ju, det är därför jag hatar julen. För att det kändes som de tog julen ifrån mig. Att det bara, både födelsedagar och jul.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag minns att du berättade någon gång för länge sedan när vi pratade jul, innan vi ens hade startat podden, att du minns det jättetydligt hur dina syskon fick julklappar och så fick du typ bara typ en 50-lapp eller vad det var, bara inslagen.
I tidningspapper, ja.
Ja.
Den kommer jag ihåg.
Men vad hände den här förmiddagen när du var hemma? Var det så där, var det liksom ändå julkänsla med liksom jullunch och paket, eller var det liksom, satt du bara på en stol och satt av tiden, eller lekte du med dina syskon? Alltså, minns du vad du gjorde?
Ja, det här gör ont i mig, för jag tror inte att morsan fattade att jag var så pass medveten. De sköt ju upp och öppnade sina presenter
tills du åkte hem.
Ja, ja. Och jag fattar ju varför.
Ja,
för helt plötsligt så hade Jakob och Krille varsin ny dator, men det var familjens.
Mm.
Så det var inte deras present, men den stod på deras rum, på deras databord, och det var bara de som använde den.
Mm.
Och jag tycker det där är så jävla fult liksom, att ja, men den har inte han fått, utan det är familjens dator. Jaha, men varför är det bara han som har den då? Varför har de varsin om det var familjens dator?
Mm.
Både liksom Kristoffer, Amanda och Jakob hade varsin dator. Och det fattade jag att de hade fått den på julen.
Mm.
För att Krille försade sig ju liksom, jag har fått en dator, och då blev det så här.
Mm.
Men för Krilles rum var liksom låst. Och då var ju för att jag inte skulle se den där datorn. Alltså jag var ju inte korkad.
Nej, men var det ändå så att det var... kände du att snacket hade varit så här: okej, nu kommer Joakim, han ska bara vara här några timmar, så håll ut nu, så blir det riktigt mysigt sen när han åker hem?
Nej, för jag tror inte att de hade det särskilt mysigt.
Okay.
Men det var nog mer så här att nu ska han bara vara här några timmar. Skylta inte med de grejerna ni har fått liksom, för att han
lås era rum.
Lås era rum, visa inte det här. Det är bara några timmar sen åker han.
Mm. Och då kan vi öppna paket.
Ja, då kan ni spela på era datorer igen.
Ja.
För att Krille och Jacke var ju den åldern, alltså de ville ju mest bara sitta och spela, alltså de ville ju spela dator.
Ja.
De var inte så intresserade av julen, utan de var ju bara, fuck, jag har fått en ny dator, fan vad kul. Mm. På med headsetet och
köra.
Ja.
Lana.
Ja, men det var ju lite LAN. För Krille är ju vid den här åldern typ 11-12 typ.
Mm.
Precis kommit in i det där med datorvärlden.
Mm.
Jacke var väl lite mindre och kanske spelade lite andra typer av spel.
Okej, så du är där en förmiddag. En förmiddag i min värld är ju att du åker hem då innan 12 typ.
Ja.
Så då kommer du hem till Margot och Roine. Minns du hur jularna var hemma hos dem? För de hade ju också andra fosterbarn. Kändes det ändå mer kärleksfullt och varmt där?
Ja, ja, mycket. Men det var inte så kul att öppna Margot och Roine-paketen. Jag har tänkt lite sen senaste podden att Margot och Roine hade ju inget bra läge för att en 14-årig kille skulle tycka de var bra.
Nej.
De var ju mer att ja, man köper det som en nytta.
Mm.
Det ska inte bara vara nöje.
Nej.
Och då blev det ju liksom, vad kul, ett par grå jeans eller blå jeans eller vad man kallar det.
Men parken behöver ju ändå ett par nya jeans.
Ja, någon t-shirt där det står något jättefjantigt på.
Mm.
De var ju väldigt gammaldags, de förstod inte att vid det här laget så hade det kommit, det var ett JC, kommer du ihåg den butiken?
Ja.
Och vad var deras liksom så här flaggmärke? Vad är Marvel? Vad hette det?
Ja, det var jag ser, Marvin.
Marvin, ja. Mm. Det var jättepopulärt då. Mm. Och i skolan så började de flesta ha det liksom. Och sen var det ett märke till som, ja men JC överlag liksom. Mm. Och Margot och Roine, där det ju inte funnits på världskartan att betala 299 eller vad en sån t-shirt kostade.
Nej.
Och då skulle Margot bara veta vad jag hade köpt mina Gucci-tröjor för idag, så hon nog fan satt i halsen.
Ja.
Nej, men det fanns inte på världskartan. Man handlade på bonus liksom. Det kostade en t-shirt 19 kronor.
Mm.
Och jag fick inte heller välja kläder till skolan. Utan Margot hade ett system. Men nu har du använt det här. Nu får du ta nästa som hänger i ordningen i garderoben. Så när du hade använt ett plagg.
Mm.
Då hamnade det där sist när det blev tvättat. Så du kunde ta ett tag innan du kom dit.
Men varför kunde du inte bara spela det någon roll då? Varför kunde du inte bara ta nummer 3 i ordningen?
Det fick man inte.
Okay.
Det var väldigt så...
Men jag fattar ändå Margots grej, för hon har ju massa fosterbarn, så det måste ju ändå finnas vissa regler
och system
för att det ska för alla ska få lika och sådär.
Men det som föll igenom för dem var ju att de förstod inte sen i skolan att man blev mobbad.
Nej.
Och då blir ju jag utåtagerande för att liksom skydda min existens och hävda mig.
Mm.
Och då blir jag kanske att när jag märker att ja, den där snubben har mobbat mig, nu går jag ihop med någon annan kille som har smutsiga kläder, men han har ju knogjärn i skåpet.
Mm.
Och sen bara, nu ska den där fan få igen liksom.
Mm.
Så det är känsligt det där. Och det är ju även idag den som är utan mobiltelefon. Den blir ju väldigt avskärmad om någon absolut inte får ha mobiltelefon. Då vet de inte vad som händer på nätet.
Mm.
De kan inte hänga med i det sociala snacket. Och så blev det ju för mig. Så när jag öppnade, även om det var jättemysigt, det var tända ljus och liksom alla din ask.
Mm.
Nej, kanske inte alla din ask, men någon billigare variant i alla fall.
Men för jag menar, dina diagnoser som du har, för jag menar, jag vet ju det, hur en dag kan liksom bli förstörd om du har tänkt att ha en t-shirt till exempel och så finns inte den eller den är smutsig. Tog liksom Margot och Roine hänsyn till, alltså fattade man diagnossnacket?
Nej.
Back in the days?
Nej.
Eller var det bara så här, nu är han obstinat igen för nu, att han vill ha den där t-shirten?
Nu är jag obstinat.
Ja, fast du bara så här, fast jag behöver det på grund av min trygghets, alltså på grund av min ADD eller min Asperger liksom.
Jag fick ju det här året utav min pappa en JC t-shirt som var ljusblå med någon logga på. Och den ville jag ju ha hela tiden.
Ja. Dels för att du fick det från din pappa, dels för att det var ett coolt märke.
Och jag passade in då liksom. Ja.
Mm. Och det fick du ju inte då för Margot. För
nej.
Du kunde inte ha den hela tiden.
Nej, utan den hamnade ju längst bak.
Ja. Och då längtade du bara sådär, nu, bara några dagar kvar sen får jag ha den igen.
Nej, men vet du vad jag gjorde?
Nej.
Jag drog gräskläckar medvetet på kläderna så de skulle åka i tvätten på en dag.
Ah, smart.
Så där kommer jag ihåg väldigt väl.
Men för det tycker jag är lite intressant ändå. För jag menar, nu har vi snart läst 5 års SOS-papper. Inte en enda gång har det ju kommit upp dina diagnoser.
Nej, men det fanns nog alltså inga misstankar på det här sättet här.
För när fick du dina diagnoser?
Jag var ju 26 år.
Ja.
Så det var väldigt, väldigt, väldigt sent.
Men, och det har liksom inte varit en enda liksom psykolog eller SOS-tant som under de här åren ens har tänkt på att du eventuellt hade en diagnos, eller?
Nej. Jag tror,
undrar om det funkar annorlunda idag, tror du det?
Ja, ja, 100%. Här var det ju bara liksom att man var trasig.
Okej, det var julen 1999. Ingen höjdare då?
Nej, absolut inte.
Men du minns i alla fall att du träffade din pappa där? För din pappa
nej,
har...
inte på julafton.
Nej, men du fick ju den här JC-tröjan 1999.
Ja, men det var någon dag efter, kanske till och med en vecka efter jul.
För det känns ändå som att det var ett tag sedan som du träffade din pappa vid det här läget.
Ja, det står här också att det var väldigt länge sedan jag träffade min pappa. Nej, men sen kommer jag tillbaka till familjehemmet. Margot tycker det är väldigt svårt att stötta mig överlag i mitt mående. Men Margot tycker det är bra att jag har en assistent i skolan. Och för då kan familjehemmet ta tag i de andra delarna med mig.
Mm.
Och fokusera mer på hemmafronten med mitt mående, liksom rutiner och allting, så behöver inte de vara inne i allting, för Margot tycker det är svårt att vara i alla bitar.
Alltså det måste ha varit jättesvårt för Margot och Roy om någon skulle hjälpa dig liksom med skolarbetet och läxen och sånt också. Det vet ju jag, alltså min dotter som fyller 11, alltså de mattetalen som hon har är liksom så här, man måste tänka en bra stund för att fatta.
Ja, det är ju, alltså det är ju svårt. Alltså, är man inte inne i det? Det är ju som när jag tävlar i smartare än femteklassare.
Ja, exakt.
Det är ju sånt där man lär sig och kanske glömmer bort sen.
Mm.
Som inte liksom ligger längst fram i hjärnan.
Mm. Alltså Margot och Roine redan då var ju ganska mycket äldre än dina föräldrar.
Verkligen. Jag hade helt rätt. Det står att jag ska till min pappa nästa helg. Det är då jag får den här t-shirten.
Så helgen efter, så runt nyår då?
Ja, och det står också då att jag inte har varit där på ett tag.
Mm. Står det någonting om hur du mådde efter?
Nej, det står nästa punkt i början av december som är eftersläpande i den här noteringen från Hans Nordblad. Där han tycker det är väldigt jobbigt med turerna kring min mamma.
Ja, det är. Han är inte den enda.
Nej, men det känns som att den här anteckningen tyder lite på att han börjar ge upp.
Mm. Ja, men jag har ju sagt i några avsnitt nu att jag tycker att det har anteckningarna blir mer och mer fåordiga. De blir liksom, de är inte lika utsvävande som de har varit tidigare. Och just liksom att jag tycker det är konstigt att BUP som sagt inte tog upp mer efter den här mordbranden. Att ni inte har haft något samtal om det än.
Nej.
Det är ju märkligt ju.
Ja, jag har ju pratat med de flesta om det, men inte min mamma.
Nej.
Nästa anteckning är 2 månader framåt.
Så då är vi inne på 00-talet?
Japp, 8 februari.
Ja.
Margot är kallad till krismöte på skolan med rektor och min nya assistent som heter Eva.
Mm. Hur var det att gå från en kille som du tyckte var ganska skön till en kvinna?
Nej, jag gillade inte henne.
Nej. För att hon var lite hård eller?
Ja, på ett tråkigt, kanske icke-pedagogiskt sätt.
Mm.
Mer bara auktoritär på kanske ett sämre sätt. Hon blev inte långvarig heller kan jag säga.
Okej. Slutade hon självmant eller fick du bort henne?
Hon slutade självmant.
Mm.
Men det var väl i grunden att jag fick bort henne.
Ja.
Nej, men anledningen till det här mötet är att man är väldigt orolig för min skolsituation. Jag är inte i skolan längre utan det är mestadels skolk nu.
Minns du vad du gjorde då när du skolkade? Skolkade du själv eller var ni ett gäng som skolkade? Eller hade du
Nej, jag hade en flickvän då på skolan och det står här också. Han har Oj. En flickvän på skolan och när hon har rast så lämnar han det han håller på med.
Mm.
Och det vet jag att jag gjorde.
Minns du den här tjejen?
Ja.
Det här var din första riktiga flickvän då eller?
Ja, Elin heter hon.
Ja. Vilken klass gick hon då?
2 klasser under mig.
Okej. Okay. Men var du lite den coola killen då som hon tyckte var lite coolt att vara ihop med?
Ja, men det tror jag. Jag hade ett par flickvänner vi här. Hade en som hette Ella.
Mm.
En som hette Elin. Och sen vet du det så... Ja, men det är en ganska sjuk och rolig historia. Den kan vi komma till sen. Men då bodde jag på det här ungdomsboendet när det utspelade sig.
Ja, där är vi inte riktigt än.
Nej,
så hoppa
jag,
inte
hade ju, jag hade faktiskt en lärare som... alltid typ gillade mig som hette Claes och det var idrottsläraren för jag var duktig i idrott.
Mm.
Till och med här när jag hade liksom börjat bli lite stökig så kunde jag på halvfart vara överlägset bäst.
Men är inte det lite klyschigt? Den stökiga killen som liksom dålig i alla ämnen, funkar i idrott. Idrottsläraren är lite skön typ.
Nej, han var inte skön typ utan han var ganska högt uppsatt i Jehovas vittnen.
Oj!
Var han. Nej, och alltså jag kunde ju vara bäst i klassen med ögonbindel på alla sporter i stort sett. Jag skulle kunna komma liksom med 40 graders feber och spela skiten ur de andra. Och alla idrottslärare hade ju ansvar för typ 2 klasser. Jag tror det var 3 eller 4 idrottslärare.
Mm.
Och ja, men han gillade mig för vi var med i en turnering, en sån här fotbollsturnering där alla liksom klasser tävlade och först får representera skolan. Och då var uppdelat så här att killarna och tjejerna spelade 15 minuter var. Och sen vart en segrare. Och jag gjorde ju att vi nästan liksom tog hem. Trots att jag var den enda som var aktivt liksom sportig i hela våran klass.
Mm.
För vi var en ganska nördig klass. Och sen fanns det en klass där typ 99% spelade fotboll. Men jag kommer ihåg att jag gjorde typ så här 18 mål eller något i den turneringen. Så han har ju alltid gillat mig. Tills jag blir ihop med hans dotter som heter Linnea.
Nej. Jehovas vittne dottern.
Ja, och då kanske det kom i fatt lite vem jag var utanför att han faktiskt liksom, han var fan duktig på sporterna.
Men kommer du ihåg, hängde du hemma hos dem då och träffade
nej,
honom?
Nej, för helvete, jag hade inte fått sätta min fot där.
Så det var okej när du gjorde mål, men du var fan inte okej när du dejtade hans dotter?
Nej, han var helt skogstokig.
Men kände du, men efter det då, var det svårt att möta honom på lektionerna då?
Helt plötsligt, alltså från så här, men vi spelar lite innebandy, vi spelar fotboll, vi spelar handboll, orientering. Nej, men det blev det på riktigt.
Vadå, du menar du att han ändrade hela sina liksom, planerings...
Nej, men de har
scheman
ju...
för att liksom hämnas på dig då?
De har ju vissa så här... Alltså förr var ju inte idrott det idrott är idag. Idag ska det ingå liksom hälsa och sådana
grejer. Kost och sånt där.
Kost och sånt. Det här var ju egentligen bara... Vad vill ni göra? Ska vi spela innebandy? Ska vi spela handboll?
En lite roligare rast.
Ska vi göra gymnastik? Och så fanns det väl alltså, ytterst få kriterier som skulle ingå liksom i idrotten. Och då helt plötsligt gick det från bollsporter.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag kommer ihåg en gång, det var, kan varit mars, alltså det var svinkallt ute. Mm. Och helt plötsligt skulle vi ut och göra orientering. Ja. Och då misstänkte jag att det kan ha haft någonting med det att göra.
Okej, så bara för att du dejtade idrottslärarens dotter så fick hela klassen lida.
Ja, och han pratade typ inte med mig. Det gjorde han ju innan liksom. Mm. Han pushade på mig så fan, ge allt för idrotten nu liksom.
Mm. Okej. Ja.
Så det var det.
Det var det.
Jag är ändå hyfsad när jag är i skolan, står det. Problemet är ju att jag inte är i skolan. Mm. Och Margot tycker ju att kommunikationen mellan skola och hemmet och assistenten ändå fungerar bra.
Mm.
Sen kommer ju den här tråkiga punkten. Morfar har blivit sjuk i cancer. Och det här oroar ju Joakim en hel del som är nedstämd och ledsen.
Minns du när du fick det beskedet?
Ja.
Vad var det någonstans då och vad hände?
Jag vart arg. Alltså Margot berättade för mig att morfar var sjuk och jag sa nej, det är han inte. Ja.
Men det var ändå, det var Margot som fick berätta det?
Ja, mamma gjorde inte det. Nej. Hon skulle göra det. Margot var galen på mamma att hon inte ens tog tag i det.
Mm. Så Margot visste kanske innan då och sa till din mamma att du måste berätta för Joakim?
Jag hörde det.
Aha.
Jag stod i hallen. Här kommer jag ju ihåg så mycket. Aha. Det gjorde jag inte från de första anteckningarna. Margot Roynes kök var direkt när man kom in, så var det bara en liten tambur och sen var det en ganska lång hall som gick som ett U.
Mm.
Och det ena U:et gick till övervåningen och det andra till liksom vardagsrummet och sen ett typ ett diskotekhall nästan. Ja, men det var ett rum som var typ var tomt, ett dansrum där Roynes hade en stor stereo där vi barn fick dansa och han satte på musik och grejer.
Kul.
Ja. Men då hade jag kommit ner för trappen i det här U:et och då hörde jag hur Margot sa till att idag får du berätta för Joakim om Alf, som min morfar heter.
Mm.
Och jag hörde i det samtalet att hon, det var meningen att jag skulle fått veta det för länge sedan.
Mm.
Och då hörde jag, kom ihåg jätteväl att mamma skyllde på att jag har inte kunnat komma, jag har varit sjuk, du vet, gamla vanliga. Men sen berättade mamma ändå inte det här för mig.
Men när du överhörde det här samtalet, gick du då till Margot och sa så här, vad menar ni? Eller du konfronterade inte henne då?
Nej, utan jag tog upp det när mamma hade åkt sen.
Mm.
Jag var ganska, vid det här laget var jag inte, åh hej mamma, nu ska jag sitta och umgås.
Nej.
Utan prata med Margot om du vill, jag är hemma.
Ah.
Jag hade sånt agg mot henne.
Mm.
Som det som Margot menar, så Joakim förstår mer än vad du tror idag. Ja. Så det var inte så att jag längtade efter att hon skulle komma och hälsa på längre, utan kom hon dit så kunde jag sitta och bygga med Lego eller göra någonting på mitt rum. Och så var jag hej, hej då. Så jag tog upp det med Margot efter när hon hade åkt.
Mm. Och vad sa Margot då?
Hon förklarade på ett väldigt pedagogiskt sätt att morfar hade en godartad cancer, för det var den första. morfar fick cancer flera gånger och den första var godartad och då skulle han opereras. Hon peppade väl på om att det kommer gå bra. Men jag var ju såklart jätteorolig för att morfar var ju den enda som brydde sig om mig.
Mm.
Men Margot vill att jag ska få BUP-kontakt om detta för hon märker att det är svårt att kunna hantera morfars cancer och det är ju helt sant.
Kommer du ihåg hur det var att träffa morfar efter det när du visste att han var sjuk? Förändrades er relation?
Ja, jag var arg på honom typ. Ja. Att han skulle överge mig.
Så konstigt är barns reaktion att det blir liksom att en rädslan för att förlora någon gör att man blir arg på den personen.
Och det blev ju när han dop, alltså ett par år senare.
Ja.
Då blev vi ju jättearg på honom.
Mm.
Men Hans säger nej till BUP-kontrakten för att han är orolig att jag inte är mottaglig längre.
Mm-hmm. Oj, fan det är rätt hårt ändå. Eller?
Ja, utan att...
För det är rätt sjukt om en psykolog säger så här, det här barnet som nu fortfarande är vid det här läget, det här barnet inte ens liksom, han har varit med för länge, han är helt jaded, han tar inte ens in det vi säger längre.
Nej, utan han tror ju alltså att jag och mamma behöver träffas, men det går ju inte att få till.
Han vill ju reda ut roten till problemet, och det har han ju velat i 5 år.
Ja.
Men han får ju inget gehör för det.
Nej, och det säger han också att det är svårt att reda ut den här situationen, för det är rörigt, det är struligt, folk dyker inte upp, man bestämmer saker, det rinner ut i sanden.
Mm.
Han har ju dragit av sig det lilla håret han har kvar på huvudet.
Ja.
Mamma har ju varit likgiltig efter Margot har informerat om skolan att jag inte är där.
Nej, men hon bara sådär, ja det vet jag väl.
Ja, men typ att jag får ta ansvar för det.
Ja.
Att jag är tillräckligt gammal för att kunna ta ansvar för min egen skolgång.
Ja, hon tycker att du ska ta ansvar för allting.
Ja, det borde
det är du som ska skärpa dig.
Ja, det borde jag gjort redan när jag var 8 år.
Exakt.
Kristoffer vill jättegärna komma och hälsa på Joakim och det tycker Margot är viktigt. För Kristoffer är en av de viktigaste personerna i Joakims liv, berättar Margot. De har väldigt mycket gemensamt och Joakim tyr sig väldigt mycket till Kristoffer. Annika vill inte att Kristoffer ska få hälsa på Joakim.
Va? Säger hon det?
Ja.
Har hon någon anledning?
Nej, för att hon tycker att jag inte har skött mig.
Så nu vill hon liksom ta bort helt kontakten med din bror också?
Undrar om min bror ens kommer ihåg det här.
Nej. Tycker du vi borde bjuda in honom till podden och prata om det? Eller tror du han tycker att det är jobbigt?
Jag tror han tycker det är jobbigt, men just det här, för det är inte så här Joakim ville att Kristoffer skulle komma, utan det står Kristoffer ville komma och hälsa på.
Mm.
Annika ville inte detta, då Joakim inte har skött sig.
Men hur tror du, jag vet att vi har varit inne lite på det tidigare, din bror umgås ju ändå fortfarande med din mamma. Tror du han har lyssnat på något av de här avsnitten?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Om han skulle göra det, tror du att han skulle kunna ta in det då?
Delvis, alltså det är ju fakta på papper. Mm. Han skulle ju aldrig kunna säga att jag ljuger. Nej. För det här är ju vad som står i papperna. Mm. Det är inte mina ord.
Nej.
Det är inte mina tankar. Utan det här är ju, hur många personer kan det vara totalt? 10 personer som är inblandade.
Ja, fler genom åren.
Ja, men väldigt många i alla fall.
Men skulle du vilja att han skulle liksom, känner du att det är viktigt för dig att han vet liksom din, alltså eftersom ni har bråkat om det här tidigare?
Jag tror att han vet det någonstans.
Mm.
Och jag tror väl att det kanske landat hos honom att jag inte har fått samma behandling som honom.
Mm.
Och att vi kanske är överens nu idag om att från början var det ju så här, så där var ju inte alls min uppväxt.
Nej.
Nej, det var förmodligen inte det heller. För du fick vara hemma på julafton, du fick en dator, du fick förmodligen mer kärlek.
Ja, du fick ju bo hemma med resten av familjen.
Jag var oönskad.
Ja.
Jag var bortplockad från födelsedagar. Nu senast, jag fick ju inte, var det mina syskons födelsedag?
Ja,
de hade inte berättat när min bror fyllde åren så att de hade haft ett kalas. Liksom. Jag var ju utesluten.
Mm. Men du och din bror pratade inte någonting om det här längre, va?
Nej, alltså han kan väl förstå mig lite mer idag, alltså när han är pappa.
Mm.
Han hade väl förmodligen inte gjort vissa val som mamma har gjort.
Nej.
Han har ju en kontakt med mamma idag, det har ju inte jag.
Men vet du hur ofta de umgås?
Nej, han har väl respekt emot mig och inte nämner det på det här sättet.
Nej, precis. Men vet du om hon till exempel är barnvakt åt hans dotter? Träffas de, vet du det?
Nej, alltså jag har ingen insyn direkt. Jag vet att de var där en gång, Krill och hans nya partner och dotter.
Och det är ju ändå ganska nytt, deras förhållande. Så det var ju ändå det rör sig om någon månad sen då, kanske 2 månader sen de var där då.
Ja.
Ja.
Nu är vi inne i mars.
Mars 00.
Yes, 7 mars. Det är mycket skolmöten.
Mm.
Nu har Hans till och med fått åka till skolan.
Mm.
För att det funkar inte överhuvudtaget. Skolket har ökat upp ännu mer.
Mm.
Om det har ökat upp ännu mer så tänker jag, är jag alls i skolan då?
Nej, det verkar, nej, det kan du inte vara då.
Nej, för innan var jag ju typ inte på någon lektion. Och om det har ökat så känner jag ju, är ju på någon...
Ja, det är ju för att du skolkar från, till och med från idrottslektionerna nu när det bara är orientering.
Ja, men det vet jag. Det började skolka till slut från idrotten också. Och nu är det ju så illa att jag ska gå upp på någon praktikplats istället för att vara i skolan för att komma ifrån.
Va?
Ja.
Det är lite som en sån här värstingresa. Kommer du ihåg de här värstingresorna? Ja. När det var så jävla mycket uppståndelse att man skickar värstingungdomar på liksom dyra såna här båtresor för att de skulle komma bort och sådär. Det här är en budgetvariant på det då.
Jag får praktik på ICA i stan.
Var det på ICA?
Nej, Folktandvården.
På riktigt?
Ja.
Nej,
jo.
Minns du det?
Ja.
Men tyckte du att det var skönt eller tyckte du att det var pinsamt eller tyckte du att det var jobbigt? Minns du den känslan?
Skitjobbigt.
För då skulle du gå upp tidigt då som fan då och åka till jobbet istället för att åka till skolan.
Ja, men jag var bara där 2 dagar.
Alltså, du skolkade väl lika mycket från Folktandvården som skolan?
Ja, jag var, 2 dagar var jag där.
Och hur långa många dagar skulle du vara där då?
2 veckor till att börja med för att komma bort från skolan.
Fan, det, jag har aldrig hört talas om det. Att man liksom, folk som skolkar liksom, ska då...
Men det är så konstig praktikplats med Folktandvården.
Ja, men vad var tanken att du skulle lära dig där?
Men jag kommer ihåg... Jag hade en klasskompis som hade tid hos tandläkaren då, som hette Daniel. Och det var så här skitweird. Då satt jag och kollade in i hans mun. Liksom.
Ja, då satt du där när det liksom kom patienter. Och så bara, hej, det här är Joakim. Han har skolkat lite mycket från skolan. Nej, så han ska ta hand om dig idag.
Nej, det kanske de inte sa. Men jag fick fylla upp vatten i muggen. Och kanske plocka fram något verktyg eller vad man kallar det.
Fan, det är konstigt.
Ja, det är
nu när man pratar om det så är det jättekonstigt.
Jag hade ju skämts och alltså, tyckte det var jobbigt om min klasskamrat, om det var tvärtom, den här Daniel i det här fallet. Ja. Jag fick ju se hans röntgenplåtar och liksom tidigare.
Men det är också, nu var det ju tandläkaren, men det är också konstigt att det är liksom ett sånt yrke som är liksom patientsäkerhet någonstans. Jag menar, jag kanske inte vill att någon helt okänd ungdom bara sitter och kollar på mina liksom, läkarjournaler.
Nej, men det, visst är det underligt. Det är att på den här tiden så fanns ju inget sånt tänk. Alltså efter Daniel, han var ju första morgonen, sen var ju med på någon jävla borrning. Så vet jag att det var någon som drog ut handen och det var ju ganska traumatiskt och någon äldre person.
Det var där tandläkarskräcken växtes.
Ja, men alltså det var ju ingen trevlig syn. För jag hade ju inte dragit ut någon tand då.
Nej.
Och fick se det. Och det från andra perspektivet när man ser det utifrån, alltså det är ju en ganska brutal, ja, alltså man
knakar och bara...
Ja, och man står och slår sönder tanden först, har jag för mig att han gjorde. Mm. Nästan ungefär, du vet, som du sätter i en kil och sen bankar. Exakt. Så att den typ ska gå i tu och sen... Nej, det var inte trevligt och det var ganska mycket blod och...
Men det känns ändå som att en praktikplats för en troubled youth som du var då, det borde ju kunna finnas bättre arbetsplatser än just tandvården.
Ja, det är jättekonstigt att jag hamnade där.
Ni som lyssnar då, som eventuellt jobbar med såna här saker, försiggår såna här praktikplatsgrejer för liksom ungdomar som är på glid i skolan fortfarande? Det skulle man vilja veta.
Och sen vill man veta att får man ha praktikplats där det finns patient, alltså säkerhet idag, där GD, vad är det heter?
GDPR.
Ja, alltså...
Okej, ni som har någon aning om det här, gå in på Sanningen måste fram på Instagram och skriv eller skicka DM, för det är fan intressant att veta.
Ja, för jag ser ju hela deras personnummer, det kommer ju upp liksom. Och...
Ja, det är fan märkligt.
Och det var ju precis, alltså, det var inte helt digitalt, utan kommer du ihåg overhead?
Ja, det kommer jag verkligen ihåg.
Och det var ju typ så, alltså det var ett vanligt papper du la på någonting och sen blev det lite större och gick att läsa. Det var ju inte digitalt som
nej,
du ser.
Nej. Ja, sjukt. Okej, okay, så då fick du praktikplats på Folktandvården. Var där i 2 dagar istället för 2 veckor.
Mm.
Så vad hände sen då? Nu är vi inne i mars som sagt.
Ja, men jag tyckte det var jobbigt att vara där för att hon som satt i receptionen där.
Mm.
Jag hade kastat ägg på dotterns fönsterruta.
Visste hon om det?
Ja, jag fick ju gå och torka upp det.
Okej. Okay. Du var verkligen en terrorist.
Ja, men Elisabeth hette hon och dottern hette Karin. Så jag hade ju...
Varför kastade du ägg på stackars Karins fönster? Vad hade hon gjort?
Jag vet inte. Jag kan vara kär igen. Alltså, jag vet inte. Det där när man ville ha, kanske ha lite uppmärksamhet.
Ja.
Alltså, var jag och två till som kastade ägg där. Så det var skitpinsamt att hamna liksom på folktandvården. Där
hon satt och dömde dig varje dag.
Ja, och jag visste ju det innan. För hon hade jobbat som receptionist där säkert i 10-15 år.
Mm.
Hon var liksom folktandvården.
Okay.
Men hon var jättesnäll emot mig. Alltså jättesnäll de två dagarna jag var där.
Och när du sket i att gå dit igen då? Kommer du ihåg vad du gjorde då istället? För då hade du ingen skola att gå tillbaka till. Och du sket i tandvården. Vad gjorde du då?
Ja, men jag hamnade på ICA då.
Ja, du fick en ny praktikplats.
Ja, ICA mitt i stan på torget.
Okej. Okay. Kom det in folk från skolan där då? Var det lite pinsamt att vara där och jobba, eller?
Ja, men det vet jag inte, för jag var bara där en förmiddag. Sen ljög jag och sa att jag skulle ut och göra någonting på lunchen. Och då kom jag ihåg att...
Och sen sprang du?
Ja, men typ... För man hade ett skåp där man hängde in grejerna.
Mm.
Och då var ju mitt mission att... Jag behöver ju få ut mina grejer eftersom jag inte ska komma tillbaka efter lunchen. Så jag höll på smuts.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
En del där. Men det gick bra, jag kom iväg.
Alltså, okej. Okay. Så du kan inte vara i skolan för att skorka hela tiden. De sätter dig på folktandvården. Du är där 2 dagar och 2 veckor. Det funkar inte. De sätter dig på ICA i stan. Du är där en förmiddag. Sen drar du. Vad hände sen då?
Jag gick till kiosken och jag trodde ju vid den här tidpunkten, nu idag så fattar jag att man inte säljer sprit på kiosken. Men vet du vad sån här kurant är typ?
Ja, black kurant. Alltså black kurant är ju svarta vinbär.
Ja, men kuranter, alltså smaksättare.
Ja, precis, som är sån där halv... Du fyller flaskan typ halvt och sen häller du i brännvinresten för att få typ snaps eller
ja,
sprit.
Ja, liksom. Men på dem så står det ju 40%. Det gör faktiskt det.
Ja, okej. Okay. Ja, men det blir, om du häller i en viss sprit då så blir det. För då måste det bli då.
Ja, jag vet inte... Om det bara var så här, alltså dekorationsgrej eller om det blir det som du säger. Men jag trodde ju att det här, och sen fanns det små flaskor också.
Ja,
som nästan såg ut så, i storlek med de här...
Minibarsflaskorna.
Ja, men precis. Mm. Och jag trodde ju det här var alkohol.
Aha.
Och de smakade jättebeskt.
Ja, de smakade svinstarkt eftersom det var koncentrat.
Exakt. Så jag trodde ju att jag drack alkohol.
Köpte du dem eller snodde du dem?
Jag snodde dem och rejält mycket också. Och sen satt jag mig bakom kiosken där och tjurrökt och drack dem där.
Men hur gammal var du här då? 00?
14.
14. Hade du druckit innan? Hade du varit full flera gånger?
Nej. Eller jag trodde ju det.
Du trodde att du var full av de här kurantgrejerna?
Ja.
Minns du din första kontakt med alkohol?
Ja, det var året efter.
Mm.
Så det låter sent, men det var det inte här.
Nej.
Det var ingen som drack i 7:e klass. Ingen som drack i 8:e klass. Och andelen som drack på skolavslutning i 9:an var extremt liten om du jämför med idag.
Mm. Ja, precis. För när du säger att liksom så här, du eventuellt började experimentera med alkohol när du var 15, jag menar, det finns ju andra ställen i Sverige där man börjar mycket tidigare, menar jag. Och speciellt barn kanske i problem områden eller i problemfamiljer liksom. Då kan det inte ha varit så mycket alkohol i kulturen där du växte upp. Liksom.
Nej, när jag började tjuröka när jag var 13, då var jag den enda 13-åring i stort sett. Det kan ha varit en till.
Ja.
Sen fanns det några i klassen över. Men det kanske var 3-4 stycken. Alltså det var så lite. Idag om du säger någon röker i femte klass. Okej, ja, det är ju 2023.
Ja.
Det hände ju inte här.
Nej.
Och du kunde ju knappt få tag i det här. Alltså få tag i alkohol. Det fanns en väg att lyckas hitta någon uteliggare typ. Eller någon gammal alkoholist som köpte ut. Alltså, det fanns inte smuggel som någon åkte från Tyskland. Det fanns inte liksom nätsidor du kunde beställa hem. Alltså det var omöjligt.
Mm.
Så allt jag gjorde, alltså...
Jag misstänker att Margot och Ronny inte hade jättemycket alkohol hemma så du kunde sno och göra häxblandning.
Jag tror de var nykterister. Jag tror inte de drack överhuvudtaget.
Exakt. Jag kan tänka mig det när man är familjehem och så många fosterbarn som de var. För hade de haft mycket sprit hemma så hade det lätt kanske kunnat vara så att folk hade börjat sno.
Nej, men jag tror de var helt nykterister. Jag har aldrig sett någon av dem när jag tänker efter dricka alkohol överhuvudtaget.
Jag menar det. För hade du haft alkohol tillgängligt i hemmet så kanske det hade sett annorlunda ut.
Ja, verkligen. Men jag gick ju tillbaka till skolan och spelade som jag trodde man var när man var full.
Då hade du druckit koncentrerat smaksättning
ja.
I princip. Bara massa socker och smakämnen. Och så blev du då hade du sett någon vara full och så gick du och vingla lite. Och bara, jag har druckit det här. Tyckte du att du var lite cool då?
Ja.
Ja.
Nej, det är ju skitpinsamt. Och jag kommer inte ihåg...
Rolig bilden då.
Jag kommer inte ihåg hur jag uppträdde. Men det var ju någon bild av hur jag trodde...
Såklart.
...att man var full.
Mm.
Och jag trodde ju att jag blev full.
Mm.
Fram till den gången jag blev full på riktigt.
Ja, då bara, okej, det är så här det känns.
Ja, alltså jag spydde ju som en gris då.
Ja.
Alltså kaskadspydde. Nu, den här punkten, det är ju en klassisk punkt.
Mm.
Samtal från Margot. Kommer du ihåg att det alltid var sådana? De har ju nästan försvunnit.
Ja.
Samtal från Annika.
Mm.
Samtal från Annika, där har du inte varit på 2 år nu.
Nej, hon har ju slutat ringa för länge sedan. Men Margot fortsätter.
Hon är orolig.
Ja, så konstigt, inte så konstigt när du kommer hem och låtsas vara full.
Joakim gör som han vill.
Ja.
Omöjligt att få honom att göra några läxor överhuvudtaget.
Mm.
Joakim har sagt nej till utökad praktik. Ja. Och det är väl ganska rimligt ändå med tanke på att jag skulle vara där i 2 veckor.
Mm.
Det slutade med 2 dagar på Falktandvården och en förmiddag på ICA. Enligt mig kan det vara lite tidigt att börja prata om utökad praktik då.
Nej, men jag förstår inte riktigt vad det var de ville få ut av det.
Nej.
Vill de liksom så här ser arbetslivet ut? Och ville de då att du skulle bli avskräckt för att du skulle gå tillbaka till skolan? Eller ville de så här, fan vad nice det verkar vara att jobba. Jag vill inte gå tillbaka till skolan. Jag fattar inte riktigt vad de hade för liksom, varför.
Med tanke på att jag säger, jag vill vara på skolan, jag vill tillbaka dit. Så kanske det har blivit lite mission complete.
Ja, kanske. Men jo, återvänder du till skolan då?
Vi kommer till det, vi får se.
Mm.
Men det är så kul att du sagt nej till utökad praktik. Vem tar upp det ämnet till en snubbe som liksom har varit 2,5 dag utav 14? Samtal med Hans Nordblad. Han försöker stötta skolan och Margot. Det är svårt liksom. Han har bestämt en ny träff. Han är rädd att jag är deprimerad. Att jag har en djup depression, säger han.
Mm.
Han såg ju ändå saker som kanske andra inte såg.
Mm.
Han, ja, han såg ju vad roten till problemet var.
Och som försökte
han,
göra
ja, med mamma åt. Som han försökte trycka på.
Mm.
Han säger att han kanske inte är stökig i skolan. Han kanske är deprimerad.
Mm. Tror du att det var vanligt på den tiden?
Nej. Psykisk ohälsa på sin 14-åring existerade ju inte.
Nej, på 00-talet. Det känns inte som det existerade så jättemycket bland den vuxna befolkningen heller.
Nej.
Eller man pratar inte om det i alla fall, menar jag. Det fanns ju naturligtvis, men inte som idag.
Jag läser en rad till så fortsätter vi nästa.
Ja.
00-03-21. Birgitta, som är rektor från skolan, ringer socialtjänst och Margot och meddelar att Joakim är på rymmen från skolan.
På rymmen nu?
Ja, det står. Är på rymmen från skolan.
Okej, men då, för vad är det för skillnad från vanlig skolk och vara på rymmen?
Ja, att jag inte har varit på skolan på hela veckan, men jag har åkt hemifrån Margot.
Okej. Men ja, i min värld så är var på rymmen, då är man ju borta från liksom allt sammanhang som man har. Fast hon säger i och för sig på rymmen från skolan, så det stämmer väl då. Men vad, och vad säger de andra om det då?
Nej, men det ska bli ett krismöte. Mycket krismöten.
Ja, det är mycket krismöten nu. Det känns inte som de där krismötena på skolan ger så mycket.
Om man ska vara helt ärlig. De hade ju hittat en ny praktikplats på ett café.
De vill få in det på praktik igen.
Ja, som jag skulle ha börjat då.
Var det därför du rymde?
Ja, för det blev ju tredje. Jag kommer ihåg vilket café det var, och det var ju bara läskiga människor som var på det här kaféet.
Man måste alkisa.
Ja, men lite så var det faktiskt. Så jag gick inte dit. Så då anser ju de att jag var på rymmen.
Men jag tycker också det är lite konstigt, för det måste ju vara skolans plikt ändå. Jag fattar att det är asjobbigt att dela med en grabb som hade det bagaget och då eventuellt var deprimerad och flydde från skolan. Men skolans uppgift måste ju vara att försöka skapa ett sammanhang där alla kan ta till sig och lära sig saker. Att bara skyffla ut dig liksom i någon slags arbetslivspraktik känns ju bara som att skjuta på problemet. Eller?
Ja. Jag håller med dig 100% i det.
Ja, men hade rektorn på mina barns skola ringt och sagt så här: vet du vad? Nu har din dotter skolkat, så vi tänker så här: hon får inte vara kvar på skolan längre. Hon ska börja jobba på ICA. Då har jag sagt: är du dum i huvudet? Ni får väl för fan, vi gör allt vi kan hemifrån, men ni måste göra allt ni kan från skolans håll liksom, att hålla kvar henne och lära henne någonting.
Här, nu förstår jag sambandet. Jag är på rymmen för jag har dragit till Vadstena.
Okej, så du har rymt från Margot Roine också?
Ja.
Ah, okej.
Okay. Jag har stuckit.
Och vet du vad du skulle dra till?
Mormor och morfar. Jag kommer ihåg det här, men jag visste inte att det var just här. Jag cyklade.
Och hur långt är det?
3,6 mil.
Det är fan långt. Så då ville du till morfar då för att han var sjuk?
Ja, troligen. Jag snodde Johas cykel.
Aha.
Storebrodern hos Margot Roine. Och han var ju alltså ett huvud minst längre, men han var ganska lång för sin ålder. Idag skulle jag tippa att han är 1,90.
Mm.
Och då kan du tänka dig hur stor skillnad det var mellan oss när det idag i full vuxen size skiljer 25 centimeter.
Ja.
Och han var ju mer inne i puberteten. Han var ju 17-18, där man växer fortare. Så jag skulle säkert tippa att han var 30 centimeter längre än mig. Och hade en betydligt större cykel.
Mm.
Så jag kunde inte sitta på sadeln typ när den var som lägst.
Ah, så du var tvungen att stå upp och trampa då?
Jag var tvungen att stå upp och hade typ ingen marginal. Om vi säger, kanske var 15 centimeter mellan sadeln och stången.
Mm.
Och de 15 centimeterna behövde jag för att kunna få cykeln typ framåt.
Ja. Så i 3,6 mil
ja.
Så stod du i princip upp och bara cyklade.
Ja. Men det här är någonting jag ändå känner igen hos mig.
Mm.
För vad är min största styrka? När jag vill någonting.
Ja, då gör du det bara.
Då gör jag det bara. Det är som med Lego. Det spelar ingen roll alltså, om jag inte sover på 3 nätter.
Nej.
När jag började göra spökvideosarna på YouTube, jag satt ju i dygn och redigerade det här utan att sova.
Mm.
Och så är det ju när jag bestämt mig för någonting.
Då blir du manisk.
Då blir jag manisk. Det finns ingenting som kan stoppa mig.
Mm.
Så den här cykelturen, jag hade cyklat 7,2. Jag hade förmodligen cyklat 10 mil om det var så. Mm.
Minns du vad som hände när du kom fram till mormor för?
Ja, vi tar det nästa, för det är med här. Roine fick bryta bort en dörr.
Oj.
Ja, och det står här också.
Okej, i förra avsnittet så tror jag att vi pratade om att det här, alltså nästa avsnitt då, som blir det här avsnittet, så skulle du inte bo hemma hos Margot och Roine längre.
Nej, det är den här situationen som föranleder.
Ah, okej, okay. Så det här avsnittet blev lite längre än vad som var tänkt.
Ja.
Och så kommer den plott-tvisten i nästa avsnitt då.
Jag tror att det var den här situationen som, jag vet inte om de gav upp exakt då, men det var den här situationen som gjorde att de gav upp. För vi är bara 1,5 månad från när de säger upp platsen.
Mm.
Som jag sa, sommaren var ju det sista.
Och det är så hemskt när du säger att Margot och Roine ger upp. De är de enda som faktiskt har fightats för dig under så många år. Och här orkar inte de ens längre.
Men frågan är, som är bara sista frågeställning.
Mm.
Skulle de berätta att morfar hade cancer? För det är ju det här som föranleder. Jag måste ju till morfar.
Mm. Ja, men menar du att de inte skulle sagt någonting då?
Och sen, men han hade godartad. Ja. Kanske skulle man vänta till läget var akut. För det är inte lätt att förklara för ett barn.
Alltså, vad är en godart och elakartad tumör?
Man hör ju bara cancer. Och jag är ju van vid att vuxna ljuger för mig.
Mm.
Jag har min morsa som fan inte sa ett enda sant ord.
Nej. Nej, jag tror det är nog jättesvårt. Det är svårt att tänka sig in själv i säga att liksom...
Även om det var stökigt innan så såg man ju tydligt efter cancern att jag var ju inte i skolan.
Nej.
Alltså allt fallerar ju totalt.
Mm. Ja, nästa sospapper avsnitt, vilket blir avsnitt 10 i den här lilla serien. Då kommer Roine behöva bryta sönder en dörr och du har rymt till mormor och morfar. Fan, det är ju intressant de här avsnitten, alltså, när man djupdyker i en sån här historia. Hur mår du efter det här avsnittet?
Ja, men det här var inte lika jobbigt. Nu kommer den jobbiga.
Mm. Precis, för grejen är så här, för nu är man inte förvånad över det din mamma gör längre. Så nu blir man nästan, nu måste hon göra något jävligt jävligt för att man ens ska reagera, om du förstår vad jag menar. Och det är ju sjukt att man ens har kommit dit. Men precis som du säger, nästa avsnitt ska bli väldigt intressant att se vad som händer. Ja, har du några sista ord?
Nej, egentligen inte. Förbereda väl på, jag vet ju ungefär vad, det kommer vara jättejobbigt det som kommer.
Mm.
För den här sommaren var en av mina värsta trauman. Det var då min mamma började göra allt för att få mig inlåst. Det är då den här rättegången kommer äga rum.
Mm. Sommaren 00 var inte en av mina bästa sommar.
Nej, och det var ju då jag blev placerad i det här HVB-hemmet, eller om man kallar det.
Och det ska vi prata om i nästa SOS-pappers avsnitt. Tusen tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!